Tisdag 15 november 2016 när jag får samtalet. Samtalet jag vill ta tillbaka, aldrig svara på. Jag vill inte veta för det gör så ont. För ont. Samtalet om att min faster tagit sitt liv. Samtalet som ska leda fram till bottendjup sorg. Samtalet som gör att jag numera, när jag vill hälsa på henne, måste gå till en grav. Som gör att jag omsorgsfullt står i en blomsterhandel och väljer en blomma hon hade gillat för att sen med tårar i ögonen sätta dem i en grön vas med ett ljus bredvid. Samtalet som gör att jag stod där vid en vit kista med blommor på och inte hade en aning om hur man säger hej då. Hur ska jag säga hej då till någon så viktig när allt känns så jävla orättvist? Att min faster tog sitt liv idag för 2 år sedan är fortfarande ofattbart och bottenlöst sorgligt. Men om jag och vi kan hjälpa någon genom att våga prata mer om det här är det värt allt. För Lisa, 15 november 2018. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 199 av Ångestpodden!
Hej!
Det känns liksom som att vi börjar med lite så här mysigare stämning eftersom vi har ett så fint avsnitt idag.
Ja, fint och viktigt.
Så otroligt viktigt. Men först Sofie, alltså jag är så varm i mitt hjärta efter att vi i fredags, alltså snart en vecka sedan när ni hörde här, hade vår livepodd.
Ja, wow. Alltså, säger jag bara. Nej men jag har aldrig, alltså, jo det är klart att jag har varit så här trött och haft lite ont i huvudet efter typ så här vi har föreläst så. Men i fredags när jag skulle gå och lägga mig, alltså det var som att min hjärna höll på att sprängas. Dels för att, nej men så här, såklart för att man har varit väldigt stressad och nervös och hela den urladdningen som jag hör till när man har gjort någonting. Men också för att det var, alltså det var typ för mycket för min hjärna att ta in.
Du, jag fick ju gå upp. Alltså jag fick gå upp och bara såhär, jag får gå upp och sätta mig med ett glas vatten och försöka såhär, alltså såhär, jag bara, jag älskar de som var på det här eventet och såhär, herregud, alla ni som lyssnar på ett, alltså jag, det är övermäktigt.
Ja men alltså, jag tror att vi båda är ganska så här. Alltså man är ju fartblind när man håller på med någonting, att man, när man liksom, när statistik och lyssnarantal och sånt ändå är viktigt när man liksom gör någonting som ju ångestpodden är för oss, det är jätteviktigt. Men ibland, typ som igår när vi satt på ett möte och det var en person som vi liksom aldrig har träffat innan som sa, alltså ni har gjort det som så många andra har försökt göra tidigare, att prata om det här skittråkiga, säger jag nu med situationssäcken, ämne och lyckas göra det på ett sånt sätt så att det engagerar andra. Det är, liksom, alltså det är så beundransvärt så ni fattar typ inte det själva. Och är det någon gång jag ändå förstår det så är det ju i fredags när jag sitter där och har liksom lyssnare som har åkt från Malmö för att lyssna på vår livepodd och för att liksom bara få prata med oss och för att vi ska få en möjlighet att prata med dem och få ett ansikte. Alltså jag tror ju inte att ni som var där fattar hur mycket det betyder för oss att få, er, alltså få se era ansikten.
Nej men alltså så ni, när vissa vet såhär, gud det betyder så mycket att träffa er, man bara,
nej
det betyder så mycket att träffa er. Alltså för oss, jag bara sa det till någon så här på kvällen, jag bara, ja men ni tycker kanske det här är kul men vi tycker det här är bortom oss liksom. Nej men jag vill bara säga tack och det bästa av allt är att vi har en hemlighet.
Ja,
vi som var där har en sån jävla hemlighet.
Yes. Och den här hemligheten tillsammans med livepodden släpps alltså som ett poddavsnitt nästa vecka. Ja. Det är ju liksom, det är ju verkligen livekänsla på det poddavsnittet ska ju sägas. Det är, man hör ju att vi inte sitter i vår vanliga poddstudio och man hör publiken väldigt mycket. Så såhär, jag vill redan nu flagga för att ljudet är inte skitbra nästa vecka men det är också en livepodd utan dess like. Utan fan dess like. Vad nöjd jag är med den.
Jag med. Men du får tala om vår flagga. Kan jag då få hissa DN-flaggan?
Ja visst.
För vi ska nämligen tacka vår sponsor Dagens Nyheter och DN Digital.
Ja, och nu har vi ju använt oss av DN ganska så länge.
Ja, vad gjorde jag innan?
Ja, jag vet inte.
Nej, men du vet, vad läste jag för blast? Nej,
ja, och hur hängde jag med i svängarna? För det händer ju mycket i vårt rike Sverige.
Nej, men det ska ju verkligen sägas. Alltså, när vi spelar in det här är det tisdag, men när det här släpps så kommer vi ju haft en omröstning i riksdagen om en statsministerkandidat.
Ja.
Det kommer ju förmodligen inte gå.
Nej.
Alls. Men DN står för kvalitetsjournalistik, och är det någonstans ni ska uppdatera er om läget i Sverige så måste jag faktiskt slå ett slag för att det är hos Dagens Nyheter.
Yes, och jag tycker appen, alltså jag har ju liksom appen i mobilen, så jag går inte in från datorn på mitt igen, utan jag gör det från telefonen.
Ja, men det gör jag med.
Och appen är så, den är liksom snygg, man fattar där allting, det är liksom inte massa så här pop-up med massa jävla kasinon och
nej,
skit.
Nej, men alltså, vet.
Ja, men det är bara stilrent och lätt att förstå.
Och det måste jag faktiskt säga med, att det adderar ju liksom någonting att veta. De som skriver där, det är inte så här vem som helst.
Nej.
Jag tror att DN hade 5 journalister nominerade i Svenska journalistpriset i år. Det säger ganska mycket.
Det säger en hel del.
Verkligen.
Så nu vill vi såklart slå slag för att ni också ska börja uppdatera er via Dagens Nyheter. Och det gör ni genom att gå in på dn.se/angestpodden. Och registrera ni er där, så är det följande som ingår. DN Digital Bas är gratis de 5 första veckorna, men det finns ingen bindningstid, så ni kan när som helst säga upp er registrering.
Det är knappt lagligt.
Eller DN.se då, obegränsad tillgång till alla artiklar, även de låsta. Det är ju liksom, jag älskar, du vet, när man sitter och gör research. Vi håller ju på med vår serie som kommer nu om några veckor. Och ja, jag älskar att googla, hitta en artikel, se att det är Dagens Nyheter och bara, den är lila. Men jag kommer åt den.
Jag vet. Alltså det är. Ja.
Sen har man också en funktion som heter Mitt DN, där du kan välja att prenumerera på antingen skribenter eller olika ämnen som du finner extra intressanta. Mm. Så får du upp allting som kommer in på det ämnet eller från den skribenten. Och så DN erbjudanden, unika erbjudanden för prenumeranter. Och så är det också värt att notera att de första 30 dagarna så ingår e-DN, alltså då får man liksom papperstidningen fast digitalt.
Ja, det kan jag säga att min mamma var helt blown away av.
Ja, jag kommer ihåg när det kom. Alltså du vet, när man så här första gången såg, man kunde sitta och bläddra i en tidning, kom man bara, wow!
Ja, men det är ju en skillnad att bläddra i en tidning och bläddra i DN.
Ja,
det kan jag säga.
Det är ju ändå tidningarnas tidning.
Ja, verkligen. Och kvalitetsjournalistiken.
Yes, stort tack Dagens Nyheter och DN Digital.
Det känns ju väldigt konstigt för mig idag, vet jag ju. Nu säger jag det här när det är tisdag, men när det här släpps så vet jag ju att så här, det är jättekonstigt att det är 2 år sedan som min faster dog. Och jag kan liksom inte, alltså det går inte att prata om det utan att gråta såklart, men du vet så här, alltså på ett sätt, jag vet att du och jag pratade om det här för bara några dagar sedan, att på ett sätt känns det som så lång tid sen, som att det har gått så himla himla mycket tid. Och på ett sätt så känns det verkligen som den klassiska, att det var igår.
Men jag tycker det känns som att, det känns som att samtalet, eftersom jag också fick det, det skulle jag säga så här, i tid och rum känns typ som 1 år tillbaka. Men när jag tänker på hur mycket vatten som har runnit under broarna sen samtalet, så känns det ju som evigheter sen.
Ja, precis. Men idag så ska vi ju också, förutom liksom att jag är på något sätt, men jag är lite nervös men också lite lättad av att vi faktiskt ska prata mer om mig och mina liksom erfarenheter, men också ska vi faktiskt få dela andras. Och det känns också ärofyllt, måste jag säga.
Vi skrev ju på vår Instagram att vi skulle göra ett avsnitt om suicid, och bad ju er, ni som ville liksom dela med er av era erfarenheter eller tankar kring det, skriva till oss. Så vi har ändå tagit oss friheten att kanske förkorta lite av det som ni har skrivit till oss, för vi fick ju väldigt långa meddelanden.
Såklart.
Men vi liksom, de här berättelserna som jag kommer läsa upp, lite titt som tätt i avsnittet. Är, de är alla anonyma och de är från personer som är helt oberoende av varandra och lever helt olika liv. Men bara för att så här, visa att vem som helst kan drabbas av det här.
Ja.
Både som anhörig eller liksom drabbad själv. Och att det har ingenting att göra med liksom, ja, men var man befinner sig i samhället liksom, eller hur ens framtid ser ut, hur ens familjeförhållanden ser Nej. Ut. Alltså det är liksom, det är både barn och föräldrar Precis. Som går bort i suicid varje dag.
Varje dag.
Mm.
Jag vet liksom att i vår föreläsning så säger vi ju det, att var sjätte timme tar någon i Sverige livet av sig.
Mm.
Och det, alltså, det är alltid reaktioner. Man ser verkligen att ansiktena blir längre när vi säger det.
Mm.
För att man börjar tänka och bara, men vad var då var sjätte timme? Det är 4 om dagen.
Mm.
Det är 30 i veckan. Bara, ja, det är 30 liv i veckan.
Mm.
Och det är så absurt hur det kan vara så tabu.
Mm.
Hur det inte kan pratas om varje dag.
Mm.
Hur det inte kan finnas en gala bara tillägnad suicid och självmord.
Mm.
Det, alltså det, jag vet inte.
Nej, men inte jag heller. Det kändes ju ändå lite som att, vilket ju var väldigt fint när i våras när Tim Bergling Avicii dog och det kom fram att det var självmord.
Mm.
Då var det väldigt många som liksom engagerade sig och det var väldigt starkt och alltså det var ju så jävla sorgligt, men det kändes ändå som en sorts ögonöppnare.
Precis.
Jag vet att vi skrev ett inlägg på vår Instagram som blev jättedelat.
Ja.
Där vi också liksom skrev det här med att ja, nu sörjer hela Sverige för en person.
Mm.
Men varje dag sörjer egentligen familjer runt om i hela Sverige för att de känner någon som har gått bort i självmord. Och att alltså, det var jättefint att det var den ögonöppnaren. Men det är ju hemskt att se hur ögonen stängs lika snabbt igen.
Verkligen.
För det är ju det som händer.
Men du, just det där med att så här, det är 4 andra familjer, alltså så.
Mm.
Det kan ju låta makabert av mig att säga att jag har funnit en trygghet i det.
Mm.
För så här, nej, jag vill inte att någon annan, alltså det jag har gått igenom med att förlora min faster i självmord, jag vill verkligen inte att någon annan ska behöva gå igenom det.
Nej, det ska ju ingen annan behöva.
Nej, verkligen inte. Men alltså det vet jag att jag har pratat om med mamma och pappa, att så här, fast tänk att vi liksom var, det var inte bara vår familj utan det var liksom 3 andra familjer samma dag, 15 november 2016.
Mm. Så här, kan kanske inte veta exakt.
Nej, men exakt. Men alltså enligt statistiken om man slår ut det, ja, så var det ungefär
det. Och symboliskt är det ju också en tröst och verkligen en trygghet att kunna säga det.
För så liksom mycket. Men gud, vi var liksom inte ensamma den dagen. Nej. Och det är så jävla sjukt att vi inte var det.
Ja.
Men tyvärr är det liksom så det ser ut.
Mm.
Jag tänker verkligen direkt också på att så här, vi ska, det här avsnittet kommer inte handla om vården. Även om så här, för det är verkligen ett avsnitt i sig. Ja. När det kommer till liksom hur man bemöter självmord, hur man hur det pratas om det inom vården. Och jag vet också att det finns så många enskilda individer inom vården som är otroliga och som gör ett fantastiskt arbete där. Men så många som faller mellan stolarna, det är oacceptabelt.
Ja, det är helt sjukt.
Jag vet att det spreds ett inlägg nu precis på Facebook från en mamma som hade förlorat sin man i självmord. Och han hade sökt vård på psykiatrin, alltså på psykakut, söndag, måndag, tisdag, onsdag och torsdag morgon. På torsdag eftermiddag tar han sedan sitt liv.
Mm.
Det är, alltså vad är det? Jag blir bara så här, va? Mm. Det får mig att tycka att Sverige är ett u-land.
Ja, alltså, man sitter ju faktiskt och kliar sig själv i huvudet för man undrar ju hur det är möjligt.
Ja.
Alltså vad fan är det här liksom. Men vad har vi gjort med vår så kallade välfärd? Alltså var är skyddsnätet för alla de som lider av psykisk ohälsa?
Ja.
Det är också, alltså det är aldrig ett val för den som tar livet av sig.
Nej, gud vad det är viktigt.
De är sjuka, precis som att man kan bli sjuk i liksom cancer eller få magproblem. Alltså man blir sjuk i själen.
Ja, men verkligen jättesjuk.
Ja.
Precis som att när man har en ätstörning eller man har panikångest eller någonting, man väljer ju inte det.
Nej.
Utan man blir sjuk. Mm. Och den allvarligaste formen av psykisk ohälsa, det är självmordstankar och sen att vara liksom självmordsbenägen.
Ja, en risk för sitt eget liv.
Ja, men precis. Och det, precis, alltså det är en sjukdom, för man läser så ofta att så här, och sen valde den att ta sitt liv. Jag vet att vi har uttalat oss så.
Ja.
Innan vi liksom visste,
ja, så jag blir inte arg på någon som uttrycker sig så.
Absolut
inte. För jag
inte.
Hade också gjort om jag inte hade varit intresserad av den här frågan.
Och man hör ju också så här äldre generationer som säger, men den, alltså på något sätt att finna tröst i det. Ja. Att så här, men hen valde ju det.
Nu
så här,
får ju hen vila.
Exakt. Den.
Det var det här han eller hon eller hen ville. Mm. Så vi får försöka tänka så.
Man bara, nej.
Nej.
Det är ju aldrig ett val för någon. Det handlar
en frisk
inte.
Person skulle inte ta livet av sig.
Nej, det handlar ju om att man är så sjuk så att det är enda utvägen. Mm.
Eller att man liksom är i ett någonstans i livet där man bara känner att livet inte är värt att leva. Mm. Alltså du och du, det kan ju liksom, det är så mycket som kan göra att du får självmordstankar. Det behöver inte bara vara att du kanske får en liksom en ätstörning eller en depression. Det kan ju vara så mycket annat som startar den där, det där som leder till självmordstankar, liksom mobbning eller utanförskap, arbetslöshet. Alltså ja. Det är så mycket som kan trigga igång de tankarna.
Ja, verkligen. Ska vi lyssna på en lyssnarberättelse?
Jag förlorade min bästa vän sommaren 2006 när jag själv var inlagd på grund av anorexi. Jag kan minnas än idag precis vad jag gjorde och när jag fick veta att hon tagit sitt liv. Jag kunde inte förstå, jag kunde inte ta in det. Det tog en dag av chocktillstånd innan jag bröt ihop totalt inne på avdelningen och låg i knät på en sjuksköterska och grät i flera timmar. Hon sa ingenting, hon bara lät mig gråta. Min bästa vän hade haft problem med depression tidigare och jag visste inte att det var så illa. Jag skuldbelade mig själv för att jag inte såg eller gjorde något som kanske hade kunnat förhindra det. Men idag vet jag att jag inte kunde göra något annorlunda just där och då. Det tog flera år innan jag kunde acceptera det, men saknaden kommer jag nog aldrig att komma ifrån.
Men alltså åt lite då till min faster.
Mm.
Alltså du vet att det är 2 år sedan. Nej men alltså hur har jag ändå klarat mig, tänker jag jätteofta.
Men man gör ju det.
Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså nu kommer jag gråta hela tiden när vi pratar om det här. Mm. Men det är liksom det som är så sjukt, hur man liksom, nej men alltså hur så här vardagen fortsätter.
Mm.
Och jag minns så mycket i början att så här, att någon liksom, att någon nära en tar sitt liv kommer ju inte alltid som en chock för alla, för alltså vissa gör ju mycket självmordsförsök och sådär, och sen då tyvärr så går det liksom så pass långt så att någon lyckas ibland, men så var det inte med min faster.
Nej, utan, och det är ju också väldigt vanligt.
Ja,
att
det är
folk
har lidit
i det tysta och bara out of nowhere, ja, inte finns
precis.
Mer.
Och så var det ju verkligen för min faster, att det var ju en sån chock.
Mm.
Att hon mådde så dåligt.
Mm.
Alltså för alla liksom, för mig och min familj och för hennes nära vänner.
Mm.
Och just så här, alltså det jag typ har tyckt varit allra jobbigast de här åren, alltså så här, att bära sorg är skitjobbigt för alla som gör det.
Och det kommer ju alla också göra.
Ja, alla kommer behöva bära sorg.
Mm.
Men jag har tyckt att det som har varit typ, alltså verkligen lika jobbigt, det har varit att behöva bära tanken på hur hon har mått innan hon liksom ändå har gjort det här.
Mm.
Att hon liksom har mått så dåligt så att hon har blivit så sjuk så att hon har sitt liv.
Mm.
Att bära liksom de tankarna har varit så tufft.
Mm. Men skulle du säga, alltså har du varit arg på din faste för att hon gjorde?
Alltså i början var jag nog lite det.
Mm.
Alltså jag kunde vara så här, men alltså fan vad onödigt. Det kan jag ju fortfarande känna, bara fan vad onödigt. Men samtidigt så förstår jag ju att hon liksom är sjuk och att hon nog inte hade den sjukdomsinsikten. Nej. Så jag tror liksom inte att, alltså hon hade ju behövt annan hjälp, för hon sökte hjälp för sin hälso, eller hon hade liksom mycket hälsoångest och hon sökte hjälp för att hon trodde att hon hade cancer.
Mm.
Och det hade hon inte.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Utan hon röntgades jättemånga gånger. Hon hade inte cancer.
Nej.
Utan hon mådde liksom jättebra fysiskt. Och jag tycker det är så jävla befängt hur man inte från vårdens sida då kan tycka att så här, fast va? Oj, det här är en person som har sökt för olika cancerdiagnoser nu 8 gånger.
Ja.
Det kanske sitter någon annanstans. Det här kanske faktiskt är ångest.
Mm.
Och väldigt mycket depressiva inslag.
Mm.
Men i början kunde jag ändå vara lite förbannad och tycka liksom så här, men vad fan, sökte du inte hjälp för ditt psykiska mående?
Mm.
Men det har typ ändå ganska mycket försvunnit, för jag har insett så här att bara, men fast hon hade inte sjukdomsinsikt. Och alltså jag tycker ändå så här, i ett så modernt land som Sverige, och när hon ändå har haft kontakt med sjukvården, borde hon ha blivit uppfångad så mycket tidigare.
Mm.
Alltså hon borde ha blivit uppfångad när hon hade sökt för cancerdiagnoser 2 gånger och det inte var någon cancer.
Ja, att man bara ställde frågan.
Ja, att liksom. Bara, men hur?
Mm.
Och det gjorde ju.
Sen kan man ju också, det kan ju vara så att hon gärna hade hittat en fysisk diagnos, ja, för att verkligen. Hon mådde väldigt dåligt, och att eftersom man inte har pratat om psykisk ohälsa så är precis. Det liksom skämmigt för den som drabbas, kanske framförallt om man liksom är född innan 70-talet liksom.
Ja, men precis, för hon var ju liksom 64 när hon dog.
Mm. Och att då liksom inte, man kan typ inte, man fattar inte, och man kan ju ännu mindre acceptera att man mår så fysiskt dåligt på grund av psykiskt mående.
Precis.
Hon hade ju säkert jättemycket fysiska symptom på ångest, men tänkte då att det måste finnas en förklaring på ett papper som säger jag har cancer, eller jag har den här fysiska sjukdomen.
Men det var ju liksom, alltså alla visste ju typ så här, eller många hade ju förstått, alltså nära henne, alltså vi bor ju väldigt långt ifrån varandra, så jag hade ju verkligen inte förstått det, även om vi hade en jättenära relation, men så här, att hon hade liksom, ja, men typ någon form av hälsoångest. Lite hypokondrisk, tror jag många nära henne liksom tänkte.
Ja.
Min familj liksom, som ändå är nära henne.
Mm.
Men det är ju det man ska komma ihåg, så länge man inte lever supertätt in på någon, så är det, alltså det är så lätt att dölja.
Ja.
Det är så här, alltså det är ett litet leende, ja. Och sen så här, men
det, så här, det finns ju tecken man ska liksom vara uppmärksam på.
Ja.
Men de tecknena är ju jättesvårt att dölja så länge man inte lever ihop med personer som kan uppvisa de här tecknena.
Ja. Nej, men precis. Så jag tror, alltså jag tror liksom att hon, alltså när hon träffade typ mig, eller då min pappa som hennes lillebror, eller min mamma, då hade hon ju liksom verkligen så här pokerface, klistrat på det. För så vitt, alltså mamma och pappa träffade väl kanske henne en gång i veckan, och jag träffade henne när jag var hemma från Stockholm varannan månad.
Alltså, ja, det är ganska, alltså så jag menar, det krävs inte mycket energi för att man ska orka hålla upp en fasad.
Precis.
Om man bara ser så lite.
Verkligen, alltså det är jättelätt.
Mm.
Men något som är lätt som anhörig också är ju verkligen att skuldbelägga sig själv.
Mm.
Och det kunde jag också göra också i början, att jag sa, men herregud, alltså va?
Ja, men speciellt eftersom vi pratar så mycket om detta. Du vet, hur har du inte kunnat se
och jag
det?
Och jag kan ju allt om det här liksom.
Precis.
Jag kan ju allt. Alltså jag är helt dum i huvudet liksom.
Mm.
Men sen samtidigt så kom ju de här insikterna som vi precis har pratat om. Att så här, fast alltså hur ska jag kunna veta det?
Mm.
När jag bara träffar henne så pass ofta.
Mm.
Och när det även om jag pratar så här mycket om det, det är inte ett naturligt samtal för mig heller.
Nej.
Att när vi sitter då och brunchar, ta upp att så här, men hur mår alla förresten? Är det någon som liksom känner sig deprimerad eller väldigt ledsen eller nere? Det är ju inte en vanlig del av samtalen.
Och det är inte ett samtal man vill ta upp när man träffar någon som man träffar väldigt sällan. Alltså så här, det är klart att skulle jag säga att jag träffar en kompis som jag vet har mått ganska dåligt på sistone, och så träffar jag den personen då som, och vi ses inte så ofta. Det är klart att jag då kanske ställer frågan, ja, men hur har det varit nu på sistone? Så här, ja. Eller har du, hur känner du nu att det är med din depression? Eller har du kommit ur det här? Har du fått någon rätsida på det här? Men det är ju inte så här, det sker ju inte naturligt när man sitter ner på typ en familjemiddag.
Nej.
Om det inte har, har liksom varit ett mönster som har funnits där hela tiden. Nej, då tar man inte upp det. Bara, ja, just det, jag har en grej på min agenda.
Ja,
jag skulle vilja att vi pratar om det som en piss.
Ja, men det borde man ju.
Ja.
Men sen tänker jag med, alltså, som jag bara vill säga, att så här som jag har läst många andra som är anhöriga till folk med suicid, att just den här, alltså, orättvisan, att det känns så jävla orättvist, det har jag bara på senaste börjat acceptera, för det kommer jag, alltså, jag kan inte ändra på det här.
Nej.
Jag måste bara fatta att så här, jag kan, hur mycket jag vill, jag kan inte ändra på det.
Nej.
Och det kommer resten av mitt liv kännas orättvist.
Mm.
Och i början tyckte jag det var skitjobbigt att gå till graven. Jag hade jättemycket skuld för att jag kände att jag tyckte det var för tungt att gå dit. Och jag bara nej. Alltså nej, alltså det är så orättvist att jag ska gå till en jävla grav och hälsa på min faster som liksom alltid har varit där för mig. Men med tiden så är det typ, alltså det är bland det skönaste. Men, alltså, herregud, ja, ni förstår ju.
Ja.
Nej, men det är typ bland det skönaste med att komma till Karlshamn, så är det att gå till hennes grav nu, för att jag så här, ja, men jag vet inte, där känns det ju på något sätt som att jag är henne så nära jag kan. Sen känns det fortfarande orättvist, men jag kommer tyvärr behöva leva med det, liksom. Att det är orättvist. För det är det. Det är jätteorättvist att förlora någon nära i suicid.
Den 7 juli 2016 fick mamma sin tredje psykos. Hon fick tvångsinläggas på psyket och den dagen brast allt. Några dagar senare åkte jag, pappa och mina två syskon på roadtrip som om ingenting hade hänt. På min födelsedag var vi på Disneyland, men jag grät nästan hela dagen i saknaden av mamma, och jag tyckte det var så fel att vi var här utan henne. Hon skulle ju vara med och fira min 16-årsdag. Under den månaden när mamma var på psyket var jag hos henne 2 gånger, och det var verkligen bland det jobbigaste jag gjort. Jag såg hur hon kämpade, men hon var inte min mamma längre. Den kvinnan framför mig är inte min mamma, det är någon annan. När mamma väl var hemma bråkade vi väldigt mycket. Hon ville inte ta sina mediciner och hon lovade att aldrig få en psykos igen. Jag kommer ihåg den där dagen så väl. Jag minns att jag och mamma hade bråkat dagen innan, så jag gav inte henne någon hejdokram när jag skulle gå till skolan. Klockan 14.31 skrev hon att hon var och hämtade ut nya mediciner, varpå jag svarade med "Förlåt mamma, jag älskar dig jättemycket och jag hoppas att du mår bättre snart." Klockan 19.46 skickade jag ett till sms till mamma. Mamma? Frågetecken. Mamma hade inte kommit till hennes kompis som de bestämt. Paniken steg, men jag var ändå tvungen att hålla mig lugn inför mina syskon och inte tänka på att hon kanske var död. Klockan 22.30 kom pappa hem och vi tände ett ljus. Mamma var död. Det har gått 2 år och ibland känner jag hennes närvaro, men det är inte samma sak. Jag saknar hennes röst och underbara skratt. Jag vill krama henne och ge henne en käftsmäll. Hon lämnade 3 underbara barn. Jo, men du sa ju också det här med att liksom du inte ville gå till graven i början, och...
Nej, men kommer du inte ihåg att jag sa det mycket till dig?
Ja, och jag kommer ihåg att det var så här, denna gången nu när jag ska åka hem så ska jag gå till Lisa liksom. Mm. Jag bara, ja, som du vill göra det, men du behöver ju inte känna skuld om du inte går dit.
Nej.
Och det är ju liksom mer jätteviktigt att liksom komma ihåg att så här, det finns inga rätt och fel i ett sorgarbete.
Nej, alltså det är det viktigaste.
Och alla måste få göra det på sitt sätt. Alltså det kan ju vara jätteolika från liksom familjemedlemmar. Jag vet ju att du, varken du eller din mamma eller pappa har ju bearbetat sorgen på samma sätt.
Absolut.
Alltså ni alla tre har ett eget tillvägagångssätt för att palla av den stora sorgen. Och det handlar ju inte bara om suicid, men liksom om någon har, om det känns som att suicid kommer ofta så plötsligt. Om någon dör i en sjukdom så är det ändå många gånger ganska väntat.
Precis.
Man blir sämre och sämre, eller man har liksom fått den här dödsdomen på något sätt, om man har typ en dödlig cancer. Men att liksom sorg är alltid något som liksom måste få ligga hos var och en.
Verkligen.
Och det finns som sagt inga rätt och fel, och vissa kanske, det hade lika gärna kunnat vara så att du ville vara vid hennes grav varje dag.
Ja,
du hade kanske velat åka hem till Karlsson varje helg bara för att gå till hennes grav. Ja. Och då hade det fått vara så. Liksom.
Ja, men verkligen. Och jag tror med att så här, om man liksom ska ha regler för sig med hur man ska sörja och vilka känslor man får känna, då blir sorgarbetet dubbelt så jobbigt. Liksom. Mm.
Och det allra viktigaste är ju också att inte skuldbelägga sig om man skulle börja må bra.
Nej, det var det jag skulle säga. Jag minns att jag typ gick ut 2 helger efter och jag bara, gud, får jag det?
Ja, jag, men bara, är det här verkligen okej?
Jag bara, nej, men ska vi verkligen det? Ska vi vara glada och skåla här nu?
Ja.
Alltså, och sen så här, alltså man kan liksom göra fina saker som är så här, vi kan ju ha en kväll när vi ska gå ut och ha svinkul. Jag bara, kan vi inte bara skåla för Lisa? Jo.
Ja.
Alltså det, man behöver inte alltid heller ha de här sorgesakerna när man är svinledsen.
Nej.
Ibland är man jätteglad och bara så här, jo, men jag tänker på henne.
Ja.
Då vill jag säga det, men inte, jag behöver inte alltid vara ledsen. Det är inget fel liksom.
Nej, precis. Och inte heller liksom göra de här stora gesterna till en grej.
Nej.
Utan bara göra.
Ja.
Det är bara en gest.
Ja. Men jag tänker att vi ska gå vidare lite och prata statistik.
Mm.
För det var ju inte så länge sedan liksom självmordsstatistiken för 2017 presenterades.
Och den är ändå inte helt 100% fastställd ändå. För det är fortfarande, vilket det ju är när det är, handlar om självmord. Det är många gånger som självmord är icke helt självklara.
Ja, osäkra självmord som man säger.
Mm.
Men Sofie, vad var siffran?
1544. Personer tog sitt liv 2017.
Vilket tyvärr var en ökning från 2016.
Yes. Mm, för då var det 1478.
Precis. Men det som är det allra mest uppseendeväckande med statistiken, det är att den kommer så sent.
Mm.
Och så här, jag fattar ju hela det här, man ska fastställa, man ska med liksom säkra och icke säkra självmord, man ska liksom räkna ihop och alla kommuner, lalala.
Ja, för nu är det just den statistiken som finns ute nu att hitta, den säger 2 olika siffror.
Ja.
Den som kommer från, jag tror det är Karolinska.
Ja, det är de som gör det ju.
Ja, den är inte 1544, för den är något annat. Jag har inte den i huvudet nu, men den är lägre.
Ja.
Men sen så finns det en annan statistik som har släppt, som bland annat Mind har delat, som är 1544 personer.
Men, då kan man ju då tänka så här, göra en liten jämförelse i att dödsfall i trafiken och liksom statistiken över så här, trafikolyckor, dödsfall som är orsakade i trafiken och så vidare. Den sammanställningen för 2017, den kom i januari 2018.
Ja, första statistiken släpptes då.
Ja, och självmorden kommer i oktober.
Mm. Jag gjorde faktiskt den liksom lilla undersökningen.
Ja.
Nej, men för några veckor sedan så delade vi just en artikel om det här med att självmordsstatistiken inte ännu hade kommit, för det hade den inte gjort då.
Nej, det var Alfred Skogberg från Suicide Zero som hade skrivit jättebra om det.
Ja, och just det här med att bara, vad är statistiken? Vi behöver den om vi ska kunna driva det här arbetet.
Precis.
För det handlar inte bara om att alla de som är drabbade ska känna att den personen som de har mist i självmord ska räknas in i någon sorts statistik.
Nej.
För det handlar tyvärr om så mycket mer, och vi ska kunna påverka politiker.
Precis.
Massmedia, de behöver liksom statistik eller siffror på någonting som känns relevant. Ja. Och tyvärr är det inte relevant med statistik från 2017 när 2018 snart är slut.
Precis.
Och jag var bara tvungen då att kolla sig, så jag googlade typ jag googlade nu olycksfall i trafiken 2017 och såg att första träffen var i januari 2018.
Ja.
Jag bara, alltså det är, ja men det är så jävla sjukt.
Ja, det är, alltså så här, vad sänder det ut för signaler i samhället? Det sänder ju inte ut så här, nu pratar vi om det här livsviktiga.
Nej.
Nu vill vi se en förändring.
Mm.
Nej.
Och det gör ju också att det är liksom, nu när den här statistiken då släpptes för 2017, ja, inte en enda media, nej, har skrivit om det här. Alltså inte, nej, en enda.
Ingen plockar upp det.
Nej!
För det är så här, vad, det här måste vi vara tysta om.
Ja.
Man bara, men vi kan inte vara tysta om det här. Ja. I alla fall, jag hittade statistik som säger att man räknar med att 500 000 svenskar har självmordstankar.
Mm.
Vilket också, någon hade uttalat sig, någon professor, och sagt så här att det kan nästan ses som någonting som nästan alla kommer uppleva under sitt liv.
Ja.
Inte nästan alla, men väldigt många kommer uppleva det under sitt liv. Mm. Självmordstankar.
Mm.
Ungefär 100 000 genomför ett självmordsförsök och cirka 1 500 dör varje år.
Mm.
Så 100 000 självmordsförsök görs på ett år.
Mm.
Och då blir man ju så här, om inte det är ett folkhälsoproblem,
mm,
då vet jag inte vad ett folkhälsoproblem skulle, nej, men vara.
Så, och många av de här försöken kan ju verkligen vara försök som handlar om att man verkligen inte vill leva längre.
Ja.
Men vissa av de här försöken kan ju också handla om att det är enda sättet att få hjälp. Ja. Vilket också är helt sinnessjukt.
Mm. Det kan det absolut.
Alltså det är så, vi kollade på Uppdrag granskning igår om det här, ja, vem kan hjälpa Sanne.
Mm.
Vilket jag tycker att alla ska titta på. Det handlar inte om självmord just, men det handlar bara om hur vårt vårdsystem är uppbyggt för att ingen instans ska behöva ta på sig ansvaret för någons död.
Men det är det jag inte förstår heller. Alltså så här, i min värld, i den, mm, bästa av världar, ska väl alla instanser vilja ta på sig det ansvaret. Mm. Alla instanser ska väl vara så här, åh nej, ett människoliv har gått till spillo. Vad
och,
kan vi
och
göra?
Och så många människoliv runt det här döda.
Precis, vad kan vi göra? Hur kan vi förändra oss?
Ja.
Nej, då är, nej, det bara så här, nej. Men det var ju en forskare som var med, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, i det här programmet, som just forskade på beroendeproblematik kopplat till psykisk ohälsa. Mm. Vi måste bjuda in honom.
Ja.
Han sa så mycket smarta
och
grejer.
Han var trött på Sverige just nu.
Han var så trött på det systemet.
Jag kände bara att jag också är det. Fruktansvärt,
men,
trött.
Men också då när man tittar på statistiken så ser man ju att självmorden minskar generellt i alla åldersgrupper.
Mm.
Utom i en, nämligen unga mellan 15 och 29.
Ja.
Alltså varför?
Mm. Det, men det är så sorgligt bara. Alltså.
Kan vi snälla, om jag ändå betalar skatt i det här landet, kan vi väl snälla forska på det?
Mm.
För det är ett ganska så stort problem att unga människor avslutar sina liv, mm, i det här landet. Att, ja, de är så sjuka.
De ser ingen annan ut. Alltså de ser inte hur livet ska kunna vara skönare och härligare än döden.
Nej,
det är så sorgligt så att jag vet, alltså, nej, men det är ju svårt att finna ord.
Ja, men för mig är det så här,
det är liksom skitförbannat.
Nej, men så här, vad pratar ni om? Ja. Hur kan ni ägna en hel debatt i Agenda om RUT och ROT-avdrag?
Ja,
käften, ja, om det.
Under tiden ni gör det så är det folk som försöker,
ja,
ta livet.
Kan ni bilda, sätt er ner och snacka i riksdagen. Vi, ja, har lite annat att göra i det här landet.
Ja.
Men också då såklart känns det väldigt viktigt att säga att andelen män som tar sitt liv är betydligt högre än kvinnor.
Ja.
Och det är den, bland den största dödligheten bland unga män.
Mm.
Där tror jag ju absolut att det handlar om, ja, men normen, alltså mansnormen, machokulturen, mm, den är fortfarande så starkt präglad. Jag vill slå ett slag för Under Kevlaret som, mm, gör ett otroligt jobb på den fronten.
Deras stödchatt är liksom,
nej men alltså, den är så bra.
Ja, jag älskar det.
Men då började jag ju tänka så här, Sofie,
mm,
att jag måste ju liksom kolla historien.
Mm.
Hur har det liksom sett ut? På 1800-talet någonstans så avkriminaliserades självmord för, mm, att det skulle då vara ett fritt val att få ta sitt liv. Det, mm, är det ju idag.
Mm.
Men också 1908 Den svenska kyrkan upphäver föreskriften om att självmördare ska begravas i stillhet utan klockringning och på en avskild plats på kyrkogården. Ja. Så innan dess så var det ju då så att om någon hade tagit sitt liv, då var man en självmördare som skulle begravas någonstans där det inte syntes liksom, på vi gömmer undan dem och vi ringer inga klockor.
Nej, men här också inte. Ju och den här liksom bilden då av att det är någonting som den här personen har valt att göra mot sig själv och de vill nog inte heller då ha den här uppmärksamheten runt sin död, så att vi lägger dem alla på samma ställe så för att de är lite så här, de tänker ju likadant och de är lite samma skrot och korn på något sätt.
Ja, men lite så, men det var ändå 1908. Vi fick ju ändå kvinnlig rösträtt efter det här. Men det här från 1908 liksom, när det upphävdes, det har ändå hängt med oss.
Ja.
Vad är det för någonting? Det är så här, visst, om någon har dött i ett självmord eller suicid så begravs man ju såklart som vanligt och hela den nu för tiden. Men det känns lite som att i samhället hade vi nästan önskat att vi slapp liksom prata om det så länge du inte är anhörig då.
Jo, det är ju många anhöriga som liksom ändå letar efter någon annan orsak. Alltså så här, det som har något annat att säga. Alltså man vill inte behöva säga att min mamma eller min faster eller mitt barn tog sitt liv.
Nej.
Också ju såklart för att det ligger så, man tror att skulden är sin egen ju.
Ja, precis.
Och man vill inte känna så här att någon ska tro att det var nog för att jag var en dålig mamma som min dotter valde att ta sitt liv. Så är det ju inte liksom.
Nej, men
jag tror det ligger så mycket rädsla i det.
Ja, men verkligen. Men också tycker jag är väldigt bra, för inom liksom professionen så pratar man ibland om självmord som psykologiska olycksfall. Och det är det ju. Det är ju exakt det.
Ja, det är det.
Ett psykologiskt olycksfall.
Min farfar begick självmord när jag var liten. Jag minns inte så mycket men har såklart fått det återberättat för mig. Han var alkoholist och hade mycket missbruk. Polisen ringde hem och berättade. Han var ett exempel på hur fel allt kunde gå, och dessa erfarenheter som han visade konsekvensen för har kort och gott gjort att jag kan leva som jag gör idag.
Men ja, nu har vi liksom så här allierat lite kring så här politikerna och så här, vad gör ni i riksdagen typ. Men vi ska komma ihåg 2008 så beslöt riksdagen att anta en nollvision för självmord. Och jag läste att den blev väldigt kritiserad först, för att så här, jo, nej, vadå, människor måste ha fri vilja över sitt liv. Men så här, jo, fast man är ju sjuk. Det är ingen som har en, alltså det blir lite konstigt tycker jag. Men i alla fall,
har vi kvar den nollvisionen?
Ja, vi har kvar nollvisionen. Det kanske inte märks, men
nej,
det har vi.
För jag tycker det är konstigt, för att det känns som att det här med att man liksom tar tag och gör utredningar kring olycksfall i trafiken, det handlar ju om att vi har en nollvision som gör att vi måste skriva rapporter när det har skett en trafikolycka. Vi måste göra utredningar för att se vad hade vi kunnat göra för att inte den här trafikolyckan skulle ske. Det vet jag att Jonas Sjöstedt sa när han gästade oss.
Ja.
Vi måste ju se till så att efter varje självmord så görs det utredningar och skrivs rapporter.
Men det gör det ju då. Det görs ju en Lex Maria.
Ja.
Alltså.
Men de läggs ju alltid ner.
Ja, det verkar så i alla fall. Men i vilket fall som helst, nollvisionen i trafiken kom ju då redan 1997. Men i den här propositionen, säger man det?
Ja,
från riksdagen, så skrev de då exakt så här, nu läser jag. Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv. Det är nollvisionen.
Och det är ju bra. Men det, som sagt, det funkar inte.
Nej, det gör ju inte det i praktiken.
Nej.
Obviously. Speciellt inte om vi nu då ser en ökning från förra året till nu.
Precis. Det är, men det är ju just det, att den här ökningen har ju inte ens uppmärksammats, eftersom det inte är typ någon som vet om att statistiken har kommit.
Nej.
Eftersom ingen har skrivit om det.
Nej, men precis.
Oh, det är ju verkligen en så jävla ond cirkel av tabu och just den här att inte vilja ta på sig ansvaret.
Ja, alltså att bara kunna så här bolla det vidare till någon annan.
Ja.
Men jag tänkte ändå att du och jag, innan vi liksom avslutar hela avsnittet och sådär, det ska vi inte göra riktigt ännu, men att om man då är anhörig till någon som har självmordstankar, vad man liksom kan göra. Och jag skrev lite tips som jag tänkte på. Och vet du vad det första jag tänkte på var?
Nej.
Om man får reda på eller liksom vet att någon nära en har självmordstankar, att man blir eller är medveten om att man kommer bli rädd för det.
Mm.
För det kommer man förmodligen bli, för det känns väldigt stort.
Det är ju helt naturligt att bli rädd.
Det är alltså, helt naturligt.
Man är ju rädd för död.
Men vet du vad impulsen är när du blir rädd?
Nej.
Det är ju såklart att ignorera det här.
Mm.
Att inte prata om det, att inte, som man säger, väcka den björn som sover.
Ja.
Men det måste vi liksom släppa.
Mm.
För impulsen är kanske då att ignorera. Men då måste man ha med sig att nu kan du vara en livräddare.
Ja.
Nu är du en livräddare.
Mm.
Och det är så viktigt att vi kommer ihåg det.
Mm.
Så, om du är anhörig till någon som har självmordstankar, då behöver du nu också prata med någon.
Precis.
För att ju, få stöd.
Ja, det är ju, alltså anhörigstöd har vi ju inte heller jättebra i Sverige. Alltså, såhär, det finns, men inte tillräckligt mycket och bra. Och det är väldigt lätt att liksom glömma bort sig själv när någon annan mår psykiskt dåligt. Mm. Men det får man liksom aldrig göra, och det är ju såklart jättepsykiskt påfrestande att leva med någon eller ha någon anhörig som man vet mår så dåligt.
Precis.
Att de överväger att ta sitt liv. Det är ju liksom en oro som är, ja, men som man såklart inte ens kan beskriva om man inte själv upplever den.
Precis. Ett annat tips: att lyssna okritiskt.
Mm.
Att lyssna utan att döma personen
som
väl vågar öppna upp sig.
Mm.
Och också att våga fråga om självmord.
Mm.
Och Mind har faktiskt gjort en liksom liten lista hur man kan kontrollera säkerhet kring någon med självmordstankar. Då skriver Mind så här: om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur allvarliga tankarna är och hur länge de har funnits. Du kan till exempel ställa följande frågor. 1. Har du tänkt ut hur och när du ska ta ditt liv? 2. Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig det för att utföra din plan? Eller 3. Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och känna dig tryggare?
Mm.
Fråga också hur du kan hjälpa och stötta personen för att finna stöd, livslust och kraft hos familj, vänner, husdjur, i religiös tro eller i egen inre kraft. Lämna aldrig en akut självmordsnära person ensam. Bedömer du att situationen är akut, ring alltid 112 eller åk till en akutmottagning. En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin på en gång.
Mm.
När du har kunnat kontrollera personens säkerhet är det bra att ni tillsammans pratar om nästa steg. Lyssna och stötta, men glöm inte bort dig själv.
Ja.
Jag tyckte den listan var så bra av Mind och verkligen så sammanfattade. Och jag vill slå ett slag igen för att om någon ta sig för bröstet, det här har vi sagt innan, och bara såhär, shit, jag kan inte andas, vi tvekar inte på att ringa 112 då.
Nej.
För att vi tänker direkt hjärtinfarkt.
Mm.
Om någon säger jag är självmordsbenägen, okej,
vad gör vi nu?
Precis, vi ringer 112, vi måste få in det att det är liksom lika naturligt.
Sommaren 2012 förlorade jag min pappa i självmord. Jag säger att han dog i det och inte tog sitt liv, för han gjorde inte ett aktivt val. Han blev sjuk. Pappa hamnade i en depression under 2012 och åkte in och ut från psykiatrin under våren och sommaren. Han dog precis en månad innan jag skulle flytta hemifrån för att studera på högskola 20 mil hemifrån. Dagen efter flytten var pappas begravning och 3 dagar efter började jag min första skoldag. Hela första året var en enda röra. Jag försökte hålla upp en fasad och sa att vi inte visste dödsorsaken på pappa då obduktionen inte var fastställd. Vi kunde ju inte säga att det var suicid då vi inte visste, ansåg jag. Till slut kunde de säga att det var ett oklart suicidfall, det vill säga de visste inte om pappa hade råkat ta en överdos eller om det var medvetet. Jag kände så mycket hat mot samhället. Min pappas död är något som jag bär med mig hela tiden. Den dagen min pappa dog, dog en del av mig. Den känslan jag fick i mitt hjärta när jag fick beskedet kommer jag aldrig kunna beskriva. Hur blodet frös till, hur hjärtat stannade och hur gråten övergick till skrik. Detta får inte ske mer. Jag vill inte att fler drabbas. Pappa är med mig hela tiden och det är för honom jag engagerar mig. Alla ska få höra vilken fin pappa han var, som inte ville något ont, som bar på ofantligt mycket humor, ambition och driv. Hans envishet och otålighet, hans sätt att visa lugn även när allt var kaos. Han som alla trodde aldrig skulle kunna dö på detta viset. Hans död ska aldrig tystas ner, aldrig ska jag skämmas och aldrig ska kampen mot fördomarna dö.
Sen tänker jag också att vi ska säga någonting om du som lyssnar har självmordstankar.
Mm.
Det finns alltid, alltid, alltid hjälp att få.
Mm.
Och du är inte ensam i det här. Om det är akut såklart, så 112. Det är ingen tvekan om den saken. Det är 112 man ska ringa.
Mm.
Annars sök hjälp hos vårdcentralen eller någon psykiatrisk mottagning då.
Eller hos Mind som vi har tipsat om så många gånger.
Minds självmordslinje. Jag tänkte att vi tar de tipsen alltså i slutet sen. Mm. Och sen också vill jag säga att så här, ja, men som du säger, stödlinjer är jättebra. Eller börja med att prata med någon närstående.
Mm. Och det kan ju också vara så att man liksom tycker det är jobbigt att sitta och prata med någon öga mot öga, eller till och med tycker det är jobbigt att liksom prata i telefon.
Mm.
Det finns ju liksom chatter.
Precis.
Det finns liksom så att man kan smsa. Jag vet att BRIS har den funktionen om du liksom är så pass ung så att du kan höra av dig till BRIS.
Ja.
Alltså att kunna texta ner det man känner, kan, det är ju så mycket bättre än att bara hålla det för sig själv.
Verkligen. Okej, men ska vi tipsa om lite stödorganisationer som finns? Det känns jätteviktigt att göra det i det här avsnittet.
Ja.
Jag tänker på Mind såklart.
Mm.
Självmordslinjen 90-101. Öppet varje dag mellan 06 och 24.
Mm.
De är livräddare varenda dag.
Mm.
Jag tänker på SPIS, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd.
Mm, de är ju så fantastiska när det kommer till alla anhöriga som tvingas gå igenom denna brutala sorgen.
Precis.
De har så här grupper, alltså typ som gruppterapi, där man då träffar andra som har varit med om samma sak.
Precis, och man väljer helt själv om man vill prata där, om man bara vill sitta med, hur man än vill göra, och gå in på deras hemsida, för jag vet att det finns i jättemånga städer.
Mm.
Alltså verkligen.
Mm.
I alla län tror jag i alla fall att det finns någon.
Ja, annars finns det ju säkert så att man kan kontakta någon på förbundet som kan hjälpa till att starta i det länet som du bor i, om det inte redan finns. För jag menar, det finns ju folk i ditt län som går igenom samma sak.
Verkligen. Och så tänker jag på om man liksom vill vara med och alltså hjälpa till eller så här bidra.
Mm.
Suicide Zero jobbar ju verkligen opinionsbildande.
Mm.
Och där, jag vet inte riktigt hur man går med där, men jag tror att man kan gå med och just liksom jobba för att påverka.
Mm, sen kan du ju skänka pengar.
Precis, och de har också gjort en film som jag vill slå ett slag för nu som heter Stör döden, som just tar upp den här att det är så otroligt många män som tar sitt liv och att det är så viktigt att störa döden.
Mm.
Om man vill lyssna på mer poddar om självmord så tänker jag på Christian Dahlströms podd Sinnessjukt.
Mm.
Han har gjort flera avsnitt om det.
Och vi har ju redan tidigare för väldigt länge sedan dock gjort ett avsnitt tillsammans med Ludmilla Rosengren som förlorade sin dotter i självmord.
Precis.
Jag tänker också att det kan, oavsett om man är drabbad på ett eller annat sätt eller bara känner att man vill engagera sig i den här frågan, så är det ju många stödorganisationer, inte minst Mind, som är i allra största behov av volontärer.
Precis.
Då får du ju såklart en utbildning så att du vet hur du ska hantera de här inkommande samtalen eller chatterna och så.
Precis.
Men att volontära tror jag gör väldigt mycket för en själv.
Det tror jag med.
Även om man är drabbad eller inte. Alltså, att man får den här utbildningen som ju kan rädda liv, utan bara känna att man kan göra den skillnaden. Det, är, alltså, det betyder ju så mycket för en.
Ja. Och nej, men alltså, vi måste komma ihåg att så här, det här är ett folkhälsoproblem, men alla kan verkligen göra någonting i den här frågan.
Mm, men alla, och alla kan drabbas.
Ja, verkligen. Våga prata om det här.
Mm.
Och om du känner det här, prata med någon.
Mm.
Det är nyckeln till att liksom bli till att må bättre.
Mm. Ja, och att också komma ihåg att alltså, även om det inte känns som det i den djupaste av depressioner, att jag kommer, alltså så här, att kunna ta sig ur den här depressionen kanske känns som det mest omöjliga som finns i hela vida världen.
Precis.
Och tankar som, men jag är ett hopplöst fall, jag kommer inte bli frisk. Alltså, det här dåliga måendet är inte beständigt.
Nej.
Det kommer gå över.
Precis.
Och likaväl de tankarna.
Ja.
Och det är liksom världens jävla klisch att såhär, och när du kommer ut på andra sidan är du starkare än någonsin, men det är ja. Du.
Och som anhörig så tänker jag mig såhär, var inte rädd för att såhär, jag läste på Mind att det stod så här: lova aldrig mellan dig och någon som är självmordsnära eller benägen att så här, det här blir en hemlighet mellan oss.
Nej. Nej.
Absolut inte. Prata med andra, hjälp den här personen, få hjälp. Den personen blir kanske skitarg på dig i stunden, men kommer att tacka dig sen när du har räddat livet.
Men du kan den. Ju det kan man ju också jämföra med en hjärtinfarkt. Om du skulle ja. Se någon få en hjärtinfarkt skulle du inte säga det här sker bara mellan de här fyra ögonen.
Nej, det är sanna alltså, mellan oss.
Ja. Det gör det Nej. Inte. Så jag försök hela tiden återkoppla till den jämförelsen.
För ja, det att det skulle vara en fysisk sjukdom liksom.
Ja, precis.
Ja. Vad ja. Viktigt det här kändes.
Ja, och långt blev det med.
Ja, men speciellt på liksom Lisas dödsdag.
Mm. Mm. Men jag tror att hon är jättestolt.
Jag tror det.
Jag hoppas det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Ja, men tack för att ni alltid lyssnar på Ångestpodden.
Ja, men det här är ju också ett väldigt viktigt avsnitt. Så ja. Vill ni liksom sprida det blir ju vi väldigt glada och ja, tacksamma.
Verkligen.
Inte för... minst för alla de som drabbas av det här varje
och
dag.
Kanske behöver höra det.
Mm.
Liksom.
Precis.
Det var allt. Nästa vecka är det 200 avsnitt.
Ja, nästa vecka hörs vi inte riktigt som vanligt.
Det gör vi inte.
Men ni kommer förstå varför.
Gud, jag måste hålla i hatten inför nästa avsnitt.
Ja, jag säger bara så här, håll utkik i poddflödet nästa vecka.
Det kanske händer någonting speciellt.
Konstigheter kanske händer.
Det tror jag.
Ja, ja.
Okay.
Ha det bäst.
Ha det bäst, ja.
Hejdå.
Puss.